En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne. Vi har en gäst som heter Camilla Salazar. Hon är kriminolog och senior specialist på Fryshuset. Välkommen hit Camilla.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här. Vi ska prata om tjejerna, kvinnorna i gängen. Vi ska prata om jämställdheten och gängvåldet i Sverige. Mm. Och det här är saker som du har tittat på och undersökt och jobbat med mot, kanske man ska säga, i många år.
Ja, det stämmer.
Tänk att vi ska börja med att ställa samma fråga som jag brukar göra i den här podden. Det är alltså jämställdheten. Hur definierar du jämställdhet? Finns det något speciellt perspektiv som du tycker är viktigt att man ska ha med sig när man pratar jämställdhet?
Alltså för mig så är jämställdhet, det handlar om grundläggande att vi alla är lika. Inför liksom lagen, inför jobb, inför livet. Och att vi ska ha samma möjligheter och samma värde och ja, helt enkelt. Inte att det finns en skillnad. Mm. Och den är extremt viktig för mig personligen. Men också viktig för världen.
Mm. Ja, men precis. Och du har ju varit med ett forskningsprojekt bland annat och tittat på orsaker till ungdomskriminalitet. Mm. Och så jobbar du med att förebygga att unga hamnar i brottslighet. Mm. Hur viktigt är jämställdhet och hur kommer jämställdheten in i det arbetet?
Mm. Superspännande. Det jag gjorde när jag bodde i USA, då bodde jag i New York och fick följa då ett av världens största gatugäng under 3 års tid. Och då följde jag tjejerna i det gänget. Och det som var speciellt är ju att ofta så har ju finns tjejerna kring gängen på något sätt. Och i det här fallet var det en ny ledare som hade tagit in tjejerna i strukturerna så att säga. Så att de var en del av gänget officiellt. Mm-hmm. Och det är ganska ovanligt. Ofta som sagt finns de antingen, de finns där och absolut på alla sätt och vis, men inte är liksom ansedda som gängmedlemmar. Och här blev de då gängmedlemmar. Och det var någonting som den förflyttningen och förändringen var ju jätteviktig. Också utifrån att så fort det händer så blir ju gänget en mer stabil familjeliknande enhet kan man säga. Mm. För att man kallar tjejerna för gängets ryggrad. De som håller ihop, de som stöttar och finns där. Och egentligen allt som de även är utan att bli kallade medlemmar. Men nu ger man dem den statusen eller man lyfter helt upp dem till den betydelsen som de har.
Mm.
Så det är en del av det vi tittar på när jag då följer tjejerna. Samtidigt som gänget är väldigt traditionellt och förväntar sig att tjejerna ska ta traditionella roller, ta hand om barnen, laga maten, hålla hushållet och så vidare. Vilket blir en liten krock för att väldigt många av tjejerna som sagt har funnits kring killarna men inte har behövt följa regler på det viset eftersom de inte har varit medlemmar på det viset. Mm. Och nu måste de börja följa och förhålla sig till det. Och du kan tänka dig New York-tjejer som har väldigt mycket, ja men väldigt mycket frihet eller väldigt mycket liksom egna så att säga. Som plötsligt för att vara en del ska också finna sig i saker som de inte är helt överens med.
Som vadå?
Det skaver att de har olika regler. Till exempel om de är otrogna. Så är det, då åker de per automatik ur gänget. Men, alltså, och då menar jag otrogen med en annan gängmedlem, mot en annan gängmedlem.
Mm.
Men de kanske är otrogna med en annan gängmedlem. Och den personen som de har varit otrogna, den åker inte ut för att den är kille.
Just det.
Så det är sån typ av regler som är olika beroende på kön. Mm. Och samma som jag sa innan, att de då ska gå tillbaka till traditionella roller där de kanske inte alls befann sig tidigare.
Mm, okej.
Så det är väldigt en spännande studie på så vis att se den här dualiteten som då hela tiden är där samtidigt. Så många av tjejerna, alltså varför de har gått med och sådär, det kanske vi pratar mer om sen. Men vissa delar handlar ju om att å ena sidan har de gått med för att de har blivit räddade ur ett våldsamt förhållande.
Ja, just det.
Av gänget. Och då är det andra män helt enkelt som har räddat henne ur ett destruktivt förhållande med en man.
Mm.
Så att det finns mycket där. Och i mitt jobb här i Sverige så är jämställdhet viktigt av väldigt många olika. Men jag tänker att en jätteviktig del är såklart hur vi ser på tjejer eller om vi ens ser dem. Och tjejer har ju varit ganska osynliga i den här miljön för samhället i stort.
Mm.
Vilket å ena sidan gör ju att för gängen blir de en strategiskt viktig verktyg för att ja, helt enkelt de går under radarn. Å andra sidan så får ju de inte det stöd och hjälp som de som killar får. Och de får det inte lika tidigt. Eller i värsta fall så ser man inte deras kriminalitet som lika allvarlig eller akut eller behövd av stöd, eller man förminskar deras roll och då har de helt enkelt inte ett jämställt liksom vård och stöd och allt vad som kan komma.
Ja, just det.
Mm.
Ja, men vad intressant. Jag tänkte vi ska gå in på lite grann på hur ungdomskriminaliteten ser ut i Sverige och sådär, men bara, vi bara stanna vid det här. Jag tyckte det var så intressant när du sa det här med att kvinnorna då i USA i New York så att de blev liksom ryggraden.
Mm.
Dels bara en fråga, var det liksom medvetet, var det anledningen till att kvinnorna fick en liksom mer som säga, formella roller, att det också, man visste att det skulle bli mer gediget, man ska säga, sammanhållet? Och sen vill jag bara fråga, ser du någonting sånt här i Sverige?
Tanken var, när det här gänget gick ifrån att vara det mest våldsamma gäng man hade sett till att man vill till, och det ledde till att deras ledare fick, han hade redan startat gängen i fängelset, så han hade redan sina 150 år eller vad det var. Men från då fängelset så hade han beordrat ett antal mord, alla de flesta inom gänget. Och eftersom han hade gjort det och det fanns bevis på det, så fick han ett straff på straffet, vilket innebar 40 års total isolering.
Oj.
Och det innebar att han bara fick prata med sin advokat i 40 år framöver.
Oj.
Vilket då betyder för gänget att han kan omöjligen leda oss. Vi behöver en ny ledare. Och den nya ledaren, King Tone, han bestämde, eller han sa, det här, det vi håller på med leder antingen till döden eller till fängelse. Vi behöver ändra oss. Och vad han då ändrar är att han säger, vi ska bli en rörelse. Exakt. Vi är ett folk, för de flesta är puertoricaner, dominikaner, som är förtryckta. Och vi behöver göra en bättre framtid för våra barn. Och vi behöver liksom tillsammans göra det. Och, och då går vi från ett gäng till en rörelse. Mm. Och då öppnas dörrarna för tjejerna.
Jag fattar. Ja.
Så det är liksom förflyttningen. Och i den så säger man, det är inte så att vi nu tror att alla, att vi är inte ett kriminellt gäng längre, utan vi är en rörelse. Men vi är medvetna att inom den här rörelsen så finns det kriminella element eller ett kriminellt tänkande. Och det kommer vara en resa att ta oss ur det. Att bara första gången en av ledarna var med och träffade ett annat gäng, och de gick dit bara för att prata sig ur en konflikt, var helt mindblowing för dem, istället för att skjuta sig och använda våld.
Intressant. Och ser du någonting sånt här i Sverige?
Man kan se i om jag tittar på destruktiva subkulturer, det vill säga allt ifrån supporterrörelsen eller extremiströrelse eller gäng, så är de så fort. Jag skulle säga att när man får in tjejer på det viset, och det blir mer att det blir inte liksom här gör att det blir separat från familjen. När familjen är delaktig, när det blir en aktivitet tillsammans, när barnen växer upp i det.
Då skrattar med det låter så konstigt.
Ja, precis. När man växer upp i det, då blir det ju något annat.
Ja.
Och såklart blir det en skillnad och på hur stabilt det blir än om det bara skulle vara att man är med i en specifik grupp.
Just det.
Mm.
Ja, vi ska prata mer om stereotypa könsroller och sådär, men jag tänkte bara, vi börjar med det här med ungdomsbrottsligheten. Vi pratar ju mycket om det här i samhällsdebatten och det är mycket nyhetsfokus på kriminaliteten och vi har haft liksom sänkta straffrättsålder och fängelse för yngre, ja men för barn. Vi har haft många sådana diskussioner och det är mycket politik kring det här. Stämmer det att ungdomsbrottsligheten ökar i Sverige? Och i sånt fall, vad är orsakerna till att, ja men vad är orsakerna till att ungdomar dras ner i de här miljöerna?
Alltså generellt sett så ökar inte ungdomsbrottsligheten. Nästan tvärtom.
Okay.
Det ligger ganska så likt. Mm. Det som har ökat under flera år och vi nu ser en minskning är det dödliga våldet inom vissa grupper.
Okay.
Så det är väldigt specifikt och det är det som också är kontrasten eller dualiteten i det.
Ja.
Och det gör ju dock, det är inte mindre allvarligt för det, men det finns ju en, man måste ändå se att det är två helt olika liksom trender, kan jag säga.
Ja.
Och så de flesta unga i Sverige begår ju inte brott. Den jättestora majoriteten.
Ja, just det.
Det finns väldigt få, och det som är mest oroande nu att av de få så ser vi en sänkning i åldern i att begå väldigt grova brott.
Ja.
Och där måste vi liksom titta på vad är det som händer.
Ja. Och vad är det som gör att, varför dras unga och så pass unga in i de här gängen?
Och det är liksom ingen enkel fråga, och den är för att den har flera svar, för att det är ingen homogen grupp. Utan det är ett, när vi pratar om gängkriminalitet så pratar vi om, jag tror att det finns till och med 200 olika liksom definitioner på vad vi pratar om. Så att det vet vi inte ens vad vi pratar om.
Nej.
Men när vi pratar om det oftast, eller när vi läser om det i media, då brukar vi liksom tänka att ja, men det är barn eller ungdomar som på något sätt skjuter eller spränger portar. För det är det som, ja, men som kommer till oss och som berör oss, som känns liksom som det skulle kunna drabba vem som helst. Utifrån det då, så vad händer där? Och där är det liksom, det vi kan säga som vi vet, som polisen har kommit ut med, är ju att 93% av barnen som har begått den här typen av brott visste vi om fanns i riskzon.
Okay.
Så att vi har vetat om dem, antingen socialtjänsten eller skolan eller polisen har kännedom om dem. 93%. Mm. Ja. Så det är en viktig siffra, för det betyder ju att vi kanske inte har gjort rätt saker, tillräckligt med saker. Det har funnits liksom ett fönster i alla fall att göra någonting. Det vi också vet är att 80% av dem bor hemma och blir rekryterade i sitt område.
Ja.
Och det är också viktigt, för det betyder liksom att det finns en möjlighet att stötta föräldrarna och att det finns en lokal kännedom och så vidare. Och sen har vi då det här som är det som vi kanske läser mest om och som är nytt och som påverkar jättemycket såklart. Och det är ju ett, att då man har systematiskt från gängens håll och ganska så cyniskt börjat använda sig av barn som man inte gjorde tidigare. Och då yngre och yngre barn också, utifrån att de inte har samma konsekvenstänk, de har inte samma våldskapital, de förstår inte, de är lätta att manipulera, de söker uppmärksamhet eller de är nyfikna för att de är barn. Och man kan nå dem på olika sätt, förutom då inom det sociala för att man känner någon eller från bo bredvid eller sådär, så når vi dem nu, eller de nås nu via sociala medier. Och det ser vi, där har vi sett en ökning av att nå just den här yngre målgruppen.
Mm.
Och då är det liksom sociala medier och där man blir lurad, groomad, lockad. Ja, på olika sätt indragen i situationer som polisen också identifierar. När du väl har blivit indragen där så är det nästintill omöjligt att ta sig ur. För att de har dina personuppgifter, du vet var de bor, de har ett extremt våldskapital som de använder sig av för att hota dig, din familj, nära kära och så vidare.
Mm.
Så att det finns, man säger så att barn står på kö. Alltså, och då är det de här 93% vi pratar om egentligen.
Mm.
Som är barn som redan har ett riskbeteende, om man säger så.
Mm.
Och som nu då kan nå och liksom räcka upp handen på andra sätt. Men det finns också andra faktorer som vi känner till när vi träffar. Vi på Fryshuset träffar ju barnen som är häktade. Vi har träffat hundratals barn som är faktiskt häktade. Vi träffar barnen på SIS. Vi träffar unga på kriminalvården. Vi har ett avhopparprogram för barn numera som heter 180 grader. Där man kan vända sig för stöd och hjälp. Och vi har sedan 2010 ett avhopparprogram för då äldre, alltså 18 och uppåt. Så det är ju en målgrupp som vi träffar mycket. Och det vi får till oss är just att det ser olika ut. Men många gånger kan det handla om att man befinner sig i en situation där man vill hjälpa till hemma. Där det har hänt kanske en kris eller någon förälder har blivit sjukskriven. Man har blivit av med jobbet eller man har haft en inkomst som är borta av en annan anledning. Så det handlar om att hjälpa till hemma. Och här kommer ju frågan om förväntningar på pojke. Om man är väldigt starkt i vem som ska vara den som steppar upp och tar ansvar och tar den rollen att få in den här extra pengar.
Nu får man lite ont i hjärtat här när jag hör det här. Och det är en bra övergång till det jag tänkte fråga dig. Hur ska man se det här med stereotypa konservativa könsroller och machokultur? Hur hänger det ihop med, jag tänker både de befintliga gängen och hur man behöver liksom hävda sig eller hur man vinner mark. Och det finns ju, vi har hört mycket om de här konflikterna mellan gäng och sådär. Men sen tänker jag också på just det som du nämnde nu med hur man rekryterar fler och kanske då också just flickor respektive pojkar. Och sen också hederskulturen. Som i första avsnittet vi spelade in med Bilan Osman så pratade vi om att det är väldigt tydligt att hederskulturen finns ju i många delar av samhället, det vill säga inte bara det som många förknippar det med, utan även i den väldigt liksom, ursvenska nationalismen.
Många frågor.
Ja.
Men jag tänker att man pratar om destruktiv maskulinitetskultur, så är det ju viktigt att, eller normer kanske man ska säga, så är de ju, finns de ju definitivt i gängkulturen. Och jag brukar säga ibland att för jag uppfattar att man, det har säkert att göra med att vi behöver göra det för att förstå. Men ibland uppfattar det som om vi pratar om ett vi och dem mellan gängen och samhället. Och jag tänker så här, men vad tror ni gängen kom ifrån? Mm. Alltså det är ju, gängen är ju ett resultat av ett samhälle som misslyckas eller som jobbar med symptomen eller som inte har fångat upp de här 93% tidigare.
Mm.
Så i min värld så är det så här, vi har ett samhälle och gängen är en del av dem. Och hur gör vi då för att barn, unga ska välja en annan väg? Och om den destruktiva maskulinitetskulturen finns så finns det också en maskulinitetskultur som är normen. Och då är det ju så att gängen kan man ju se som en förstoring eller en amplifikation. Vårt samhälle på anabola liksom.
Ja.
De projicerar det som vi också projicerar. Så det finns ett ansvar i det. Det är inte i ett vakuum de har kommit upp. Så det, utifrån det ansvaret då kan vi rannsaka vad är det vi glorifierar? Vad är det vi liksom faktiskt premierar? Och det tror jag att vi, det är en sak att ta med sig och tänka på. Vad är det vi premierar? Premierar vi att massa prylar, statussymboler, hur ser vi på kvinnor, hur projicerar vi det, i vilka sammanhang syns de, hur syns de och så vidare. Så det är liksom en gemensamhet i det. Sen kan man ju också se en sak som återkommer inom gängen är ju också våld i hemmet.
Mm.
De flesta vi möter i den här miljön har också upplevt våld i hemmet. De har sett och kanske varit med om att det blivit slagna eller föräldrarna och mamman har blivit slagen. Och vad vi vet om våldsforskningen är ju att våld lär man sig och våld replikeras och oftast utanför hemmet.
Just det.
Så de gör ju det som de har sett.
Mm.
Och i värsta fall så kommer de gå in i nästa förhållande och göra det igen.
Mm.
Så det är, och sen en av de största riskfaktorerna är ju en syn på kvinnor.
Mm.
Om man har en syn på kvinnor som är där man föraktar kvinnor till exempel, så är det en jättestor varningssignal på att liksom det kommer att man kommer slå andra kvinnor eller bete sig illa. Sen brukar jag också prata om språk. För språk, ett är hur vi pratar om gängkriminella spelar ju roll också för deras syn på sig. Men också språk i vad man har, vad apropå maskulinitetsnormer då. Väldigt många har svårt att uttrycka känslor.
Mm.
Och man har inte språket för det, helt enkelt. Man saknar orden. Och det är ju också kopplat till vad man förväntar sig. Hur en kille ska bete sig eller visa känslor eller så.
Mm.
Och i USA så fanns det ett projekt jag jobbade med som pratade just om en, han kallade för känsloanalfabetism. Just för att man saknar förmågan att sätta ord på en känslor. Vilket då kan leda till att den känslan man liksom fångar in är kanske ilska eller aggression. Och när man visar det så har vi en förmåga, eller vi har en förväntan kanske, att det är så killar beter sig.
Mm.
De kan vara aggressiva, de slåss eller de kastar saker. Så här, och då blir vi inte så oroliga som vi kanske skulle bli när de egentligen kanske försöker säga jag mår dåligt och jag behöver din hjälp.
Mm.
Så kan reaktionen från oss bli, du kan inte vara här. Stick. Du har förstört. Och det kan man ju tänka, ja, men det är såklart liksom, det är det han har gjort. Men samtidigt så kanske man tänker att vad ligger bakom?
Mm.
Och när vi då stänger dörrar för att det finns ett beteende som är destruktivt eller är våldsamt, så slänger vi dem rakt in i gängens armar.
Det tänker jag att de här 93% verkligen illustrerar. De har ju förmodligen haft en hel del stök i skolan, just blivit utslängda i klassrummen, känt sig utestängda, inte fått med på fotbollsträningen kanske, allt vad det är.
Mm.
Och sen då så finns det någon som står där med öppna armar och där man dessutom löser saker på det här sättet. Och det är helt normalt.
Ja, och där man faktiskt också väldigt många gånger känner igen sig. Man var den lilla killen. Och man behövde få den där kramen som man nu får.
Mm.
Och du vill liksom, det finns ju den här dubbelheten också. Det är inte så svart i. Det är inte så här står jag, elaka gängpersonen och liksom, kom nu ska du. Utan det står en person som känner igen sig i dig. Och så vad gör du ute så här dags? Kom, ta en pizza, ta två vet jag. En shake på det och då kan vi se det som om de gör sitt bästa för att ta hand om en liten pojke. Och nu är han dock i en miljö som inte är så bra för den pojken. Och snart så kanske han ber honom om tjänster och så vidare. Så kan vi kalla det för grooming. Eller så kan vi kalla det för vad det just var. Men samtidigt så gör det kommer finnas en värld där som inte är bra. Och man önskar att han aldrig skulle behövt vända sig till den eller bli upplockad av den. Och sen finns det de som är som faktiskt har illvilja och som liksom så här bara, vi vet ju om att till exempel att pojkarna har blivit om eller ungarna har blivit ombedda att lägga droger på något ställe och sen när de ska liksom hämta upp den så är de borta och så har de blivit lurade och nu är de skyldiga 100 000 och nu måste de liksom betala tillbaka och så är de i deras spiral. Där har man ju liksom satt dem i en fälla. Mm. Så att det finns ju allt möjligt, men jag tycker ändå det är viktigt att komma ihåg att det finns tonaliteter inom, även inom den här världen. Att även för att det inte är en värld som vi kanske befinner oss varje dag, så är den precis som alla andra världar fulla med olikheter, olika människor och olika liksom situationer och så vidare.
Men jag tänker också lite koppling till det tidigare om det här med att i USA där man aktivt tänkte att man ville göra det till en rörelse.
Mm.
Alltså någonstans kan jag ju tänka mig att det också finns en liksom framgångsfaktor i att det finns någon slags socialt ansvarstagande.
Mm.
Eller hur? För jag menar, då blir ju också medlemmarna, om man nu vill kalla det. Mm. Men lojaliteten kanske också kommer lite mer naturligt om man känner att man blir omhändertagen och sen finns det villkorat. Ja,
ja, precis. Och för väldigt många så har de inte... de ser sig inte som de är med ett gäng.
Nej, nej.
Utan de är med grabbarna eller de hänger eller de stöttar varandra eller han hade min rygg, nu har jag dens rygg. Eller... Och det är därför många gånger också ungdomarna kan prata om att de känner sig manipulerade för att de känner att hur, om det är min granne, om det är min brorsas kompis, om det är, och de ber mig om någonting som jag vet är fel.
Mm.
Hur säger jag nej? Jag kommer träffa honom i affären, på torget, i trappen, överallt. Och det kanske kommer vara ganska svårt.
Mm.
Och de har kanske hjälpt mig en annan gång. Så det finns, precis som du säger, det finns den här känslan av liksom community.
Ja.
Och vi befinner oss i den här typen av community. Där vi har de här förutsättningarna. Och där vi inte kan komma, eller där man måste ha med sig alla de dimensionerna när man tittar på problemet och när man löser problemet också.
Ja.
För att komma in med en sträng lag i det
kommer
ju inte lösa någonting.
Nej, sänka straffrättsåldern och så vidare. Mm. Ja, men vi har ju länge pratat mest om killarna och männen i gängen, precis som vi nämnde här i början. Vad kan du säga om tjejernas och kvinnornas roller? Finns de? Och hur ser de här tjejernas vardag ut?
Mm.
Har du kanske något exempel? Eller, ja, vill du berätta lite hur det kan se ut?
Som sagt, tjejerna har ju alltid funnits. Och dessutom, som vi var inne på, i en destruktiv maskulinitetsnorm så är ju tjejer någonting som... Ja, men som ger status och som liksom visar på att man är liksom, att man har det bra. Man har många tjejer eller det finns snygga tjejer eller vad det nu kan vara. Så det finns ju, och lika sånt här så har ju tjejerna olika roller inom gängen. Allt ifrån att man har rollen liksom, som är väldigt respekterad mamma eller syster eller sådär. Till att man har roller där man kan vara möjliggörare. Alltså att man vet att det är en person som kan, där man kan lämna vapen eller droger eller sådär, som inte har någonting på sig, som ibland kallas för gröna gummor då, för att de har ingen, finns ingen misstanke för att de skulle vara en del av det här. Men sen finns det också tjejer som har liknande riskfaktorer som pojkarna har. Som också begår brott och som också är förövare och som också är en aktiv del i det. Och sen finns det då tjejer som är som blir utnyttjade. Och i det som jag har ju varit mycket i USA och här i Sverige, så vad vi kan se är ju att det finns en extrem utsatthet för tjejer.
Mm.
Och man brukar kalla för en dubbel utsatthet, just för att nästan alla, skulle jag säga, har på något sätt varit med om sexuellt våld. Det är nog ett undantag de som inte har.
Oavsett om det är inom, så att säga.
Det är innan, under, alltså någonstans.
Mm.
Och många gånger så finns det också att de inte ser sig... När de inte då är en medlem officiellt så kanske de inte ser sig eller skulle säga att de var en gängmedlem.
Mm.
Även om de är runt med gänget.
Mm.
Vilket också gör att de inte får tillgång eller de inte söker Om vi till exempel har en avhopparverksamhet som vänder sig till personer som är längre jämnat igen, så kanske de inte ser det till dem.
Nej, just det.
För de liksom...
De är inte aktiva, de var inte aktiva på samma sätt kanske,
jo,
eller?
Jo, fast de har ju inte det officiella medlemskapet. Nej, så de det. Skulle kanske, om gänget frågar, om vi skulle fråga gänget, är hon medlem? Nej, hon är inte medlem. Står den kraften är så stark.
Ja.
Så att det är viktigt att vi tänker på det. I liksom, för att många har behövt hjälp och inte sökt det, för de har inte vetat att det var till dem.
Mm.
Eller så har det varit att man kanske, när man söker hjälp och sådär, så kanske inom vården eller socialtjänsten, så här, att man börjar ställa frågor kring våld, kring våldtäkt. Den som är superallvarliga, men man missar då dimensionen gängkriminalitet och kriminalitet.
Ja.
Och så får man då kanske hjälp med en del av det.
Mm.
Kanske få ett skyddat boende under ett tag. Mm. Eller sådär. Men en gängkriminell som kommer till Fryshuset, alltså när vi får det uppdraget från socialtjänsten, då jobbar vi med personen i 1,5 år.
Mm.
Det är stor skillnad från att få en placering på 2 månader eller vad det kan vara på ett skyddat boende.
Verkligen. Jag tänker också att det blir väldigt allvarligt om det finns barn med i bilden.
Mm.
Alltså, för att jag tänker att om de här tjejerna eller kvinnorna då inte riktigt räknas eller så, och de inte heller får stöd, så kanske just de här barnen fortsätter finnas i någon slags riskzon. Att det liksom...
Mm. Ja, vad man, det är ju som sagt komplicerat. För nu har vi som samhälle eller polisen och framförallt då har väl varit de som har gått ut och sagt att ja, det finns tjejer i den här miljön och vi har missat dem tidigare.
Mm.
Och vi kommer nog missa dem fortfarande, för att vi har ju en stereotyp bild av hur en gängkriminell ser ut.
Ja.
Och där passar oftast inte tjejen in. Vi kanske inte ens har en bild hur en gängkriminell tjej ser ut.
Mm.
Och det gör ju att vi missar. Och det gör också att, men tidigare har det varit på den nivån att man kanske kommit in i en lägenhet för att, ja, men för att man har vetat att det har funnits gängkriminalitet, ja, aktiviteter. Och har det funnits tjejer, så har man bett om de kan vänta i ett annat rum så länge. Och för att liksom bara illustrera hur liksom främmande det har varit att en tjej, och man har sett det utifrån att hon är mer ett brottsoffer eller kanske medberoende eller inte förstått, men inte att hon haft en aktiv roll i kriminalitet.
Nej, just det.
Så den ändras, men med den ändringen så hamnar vi precis i din fråga. Kommer man då in i en familj där kanske bägge föräldrarna då är gängkriminella, så har man ju ett barn som blir eventuellt då måste bli omhändertagen.
Mm, just det.
Så det är såklart att det också påverkar i vad man ser.
Mm.
Svår fråga, jättesvår fråga.
Men för att det här att man plötsligt liksom har börjat förstå att kvinnor kan ha en aktiv del och sådär. Beror det på att det är fler kvinnor, eller beror det på att vi bara helt enkelt bara trott att tjejer är liksom är goda av naturen? Eller och ser du någonting, jag tänker att ja, men om du nu börjar öppna upp dörren för att vi faktiskt kan utkräva ansvar av de här kvinnorna som också då är aktiva, har vi en väg kvar där, eller är vi liksom, är vi i kapp med att se verkligheten som den är?
Ja, men jag tror inte vi är i kapp. Varken från den sidan som är att liksom, ja, men som är det kanske den repressiva eller polisiära sidan, men framförallt inte från att liksom förebygga och stötta och ge hjälp. Vi är inte där. Vi fick typ 2-3 rapporter förra året, som är de första utifrån liksom, vad händer i Sverige, jätteviktigt. Och vi kommer en till, jag tror, i slutet av året. Och med hjälp av dem så får vi ändå stöd i forskning, stöd i liksom, ja, men verktyg helt enkelt. Och det är ju bra. Sen är det ju... det är ju viktigt att vi då också fångar upp dem i tid. Och där behöver vi liksom... idag gör vi säkert skillnad på vilka frågor vi ställer till tjejer och vilka frågor vi ställer till killar. Vi gör skillnad i kommunikationen när det gäller liksom, här kan du få hjälp i avhopp. Vi har oftast kanske en man på bilden och sådär. Var är kvinnorna på de bilderna? Och vi kanske lägger ut dem på ställen där framförallt män befinner sig och inte där kvinnor befinner sig. Så det finns många sådana saker som man får checka sig på. Om vi pratar om gängkriminella så pratar vi ofta som killar.
Ja.
Och vi tänker killar.
Absolut.
Så vi, det är liksom utsatthet, ja, då tänker vi tjejer. Du vet. Ja. Så att hela den... Att justera hur vi tänker, även om tjejerna är väldigt mycket färre. Och jag tror att det kommer vi inte, det kommer vara så. Men de som finns där, finns ju där. Och det, så då är frågan, har de blivit fler eller är det vi som bara nu ser dem?
Mm.
Det kan vi inte svara på egentligen.
Nej.
Men de har ju blivit fler i våra system som SIS och kriminalvård och så vidare för att vi nu ser dem. Det är jag säker på.
Mm.
Men om man och vi får liksom till oss att idag är det många fler yngre tjejer än vad de har tidigare. Många fler tjejer som har begått våldsbrott än vad man har tidigare sett. Så det kan ju finnas en sån förskjutning och förändring i liksom beteende också.
Mm.
Men vi vet ju liksom att nu säger man att de här siffrorna börjar komma ikapp med... misstänker att det inte är riktigt för de här tjejerna. Som handlar också om att vi är dåliga på att se ADHD till exempel hos tjejer. Mm. Och det är en riskfaktor. Det är inte allt, men det är en riskfaktor som kan finnas med. Och då som sagt andra riskfaktorer som att man har varit med om sexuellt våld och så vidare som adderas. Och så när de väl kommer till att få hjälp så är de väldigt trasiga.
Ja. Men en politisk lösning som ju ofta hörs, framförallt kanske från Sverigedemokraterna, är ju att vi ska ha nollinvandring, vi ska ha minusinvandring. Om vi bara liksom utvisar alla, nu hårdrar jag, men då försvinner också det här problemet. Mm. Alltså är det här, alltså, vad är din reaktion på att det här är liksom ett importerat problem inom citationstecken?
Jag tycker det är intressant när de tar det som ett importerat problem, för att delvis så är ju första gängen som vi erkänner som gäng är ju Hells Angels.
Just det.
Och de är ju importerade från USA.
Förlåt, nu släppte jag igen. Ja, ja, just det.
Så att, ja, där på så vis, ja, liksom, det är importerat hela strukturen, hela att organisera sig som kriminell och så vidare.
Mm.
Och vi har ju haft kriminalitet i Sverige innan det fanns invandring också.
Mm.
Så tänker jag att det behöver inte...
Nej, det behöver inte. Precis. Men om man ska tänka då kring lite mer så här förebyggande och sådär.
Mm.
Alltså, vad tänker du kring det här med stereotypa könsroller och kanske då framförallt den här maskuliniteten?
Mm.
Alltså, hur viktigt är det i det förebyggande arbetet?
Mm, jättebra fråga. Det är jätteviktigt.
Ja.
Och jag tror att det är så viktigt att prata om just... våra olika könsroller, våra rättigheter i att liksom äga vår kropp och vår liksom frihet i det. Och förväntningar. Allt det där är superviktigt och vi behöver ta ansvar för det mer än vad vi har kanske behövt tidigare. Vi har tänkt att kanske det räcker med det som man får hemma eller i skolan eller sådär, det lilla.
Mm.
Men nu finns ju en parameter till. Och det är nätet.
Just det.
Och den har vi inte haft tidigare. Nej. Men den har en stort inflytande på våra unga. Och det inflytande... Jag var på ett jätteintressant en presentation där man tittade på till exempel... Det var ett exempel, men om man tittade på TikTok och de flödena. Och om man inte gjorde så mycket och var inloggad som kille vad som hände om man var inloggad som tjej. Det var väldigt skrämmande i vilka algoritmer och vad man fick för innehåll beroende på.
Mm.
Och i innehållet kille så fick man ju mycket som hade med kvinnohat att göra, med liksom destruktiva maskulinitetsnormer, våld.
Mm.
Och i algoritmen tjejer så handlade det mycket om kroppsideal, om hemmet och ja, du förstår det här väldigt här polariserade traditionella rollerna. Och det matas man med om man inte gör val, aktiva val och faktiskt försöker värja sig. Jag vet att vi har barn och unga som också får extremt våld till sig fast de inte vill och försöker undvika det och liksom vill inte se det. Så att vi har en ganska stark influencer i var och en av våra barns telefoner. Mm. Och vi behöver liksom vara starkare. Mm. Och för det behöver vi göra ett mer aktivt jobb än vi kanske har gjort tidigare.
Mm.
Så att vi ser ju, jag har varit med i en annan förstudie här där man kunde se att många barn som hade den här typen av destruktiva maskulinitetsnormer och syn på kvinnans liksom roll, och där vi faktiskt tyvärr ser nu att det finns en mer kontrollerande trend, en mer gå tillbaka till traditionella roller, en där man tänker att mannen är över kvinnan i liksom i allt möjligt liksom, överordnad och så vidare, och där man ser att många av dem har ju följt vissa influenser på de sociala medierna som liksom propagerar den typen av syn.
Mm.
Så den kommer inte från ingenstans. Men den når ju enormt starkt ut.
Mm.
Det oroar mig.
Och det tänker jag så här, du sa tidigare att, alltså, att det här är så extremt i de här gängen. Mm. De här könsrollen är ju en avspelning av samhället, och det, alltså, det accelereras mer så att säga. Men om man då ser till att kanske, ja, men just förebyggande, det konkret förebyggande arbetet för att ungdomar ska dras in i gängen. Vad finns det där som man skulle kunna titta på när det kommer till just könsrollerna?
Mm. Det ena är ju att vi, som sagt, stärker föräldrarna i det och trygga i det.
Mm.
Att i skolan ha med det som ett, vad samtalar vi om, och att lyfta och problematisera utifrån allt, alltså allt ifrån samhällsdebatten till liksom, ja, med vad vi har för förväntningar på varandra att vi ska lyckas med, beroende på kanske då vad man har för kön och så vidare. Det är jätteviktigt. Men sen är det att hur ser det ut i liksom sporter? Vilka lyfter vi i tv? Behöver vi ens säga att det är fotboll på tv? Ja, men då är det män som spelar. Ja, men allt det där som vi kanske lite undermedvetet hela tiden liksom projicerar.
Mm.
Det tycker jag är viktigt för oss att göra vårt jobb i liksom. Mm. Och också vad vi prioriterar i liksom, vilka frågor har vi som prioriterade apropå så här, mäns våld mot kvinnor, mot gängen liksom. Det finns så många. Och där jag ändå anser att man borde ha alltid det som en så här följdfråga. Liksom. Har vi jämställdhet med i frågan?
Ja, just.
För att ett jämställt samhälle, i ett jämställt samhälle så har vi mindre våld.
Ja.
Och har vi mindre våld så som vi ser, som har en jättepåverkan för de unga som är i de här miljöerna. Så att allting hänger liksom ihop. Och våldet är centralt, men också jämställdheten.
Ja, så att den här våldsspiralen, om den stannar av eller liksom hör från början,
ja,
så kommer vi inte se de här konsekvenserna.
Ja, då har vi inte samma precis.
Nej.
Och då är det ju också viktigt att känna igen. Hur känner jag igen våldet, så att säga?
Mm.
Så att vi agerar på rätt saker.
Ja.
Och där kan jag tycka till exempel, en annan sak som vore så bra handlar ju om trauma.
Mm.
Hur vi reagerar på trauma och hur vi beter oss utifrån att vi har varit med om en traumatisk händelse är lite lik ADHD.
Okay.
Eller väldigt lik till och med. Och då kan vi kanske ta fel. Alltså inte vården, men vi andra så här, är det ADHD här? En ADHD, är det, man kan slentriant kanske svänga iväg med det. För att man är svårt att koncentrera sig, man är nervös, man är alla de här typen av symptom.
Mm.
Och då har vi ju missat traumat.
Just det.
Och trauma är också, man kan ha, liksom, trauma behöver inte man ha upplevt själv. Det kan vara någon i ens närhet och så vidare och så vidare. Så just kunskapen om hur trauma funkar och hur vi behöver liksom agera på det, tror jag är också en sån här förebyggande del.
Mm.
Och där vi idag inte ha tillräckligt med resurser eller kunskap.
Mm. Och sen om vi tittar på de här tjejerna då. Du säger att det är inte jättemånga. Men det är ändå verkar som fler unga tjejer idag som dras in i gängen. Mm. Finns det någon särskilt förebyggande åtgärd som skulle hjälpa dem som man inte riktigt gör just nu?
Ja, men där är det samma. Att ställa rätt frågor tidigare.
Mm.
Att se deras liksom olika riskfaktorer, samma som för killarna, men att ta dem på allvar och agera på dem tidigare.
Mm.
Igen, när de har varit med om en traumatiserande händelse, vad har vi för liksom, hur ser våra vårdkör ut för psykiatrin till exempel, hur ser stödet ut, vad finns det för kunskap om tjejer i gäng.
Mm.
Vad ställer vi för frågor, hur kan vi liksom nå dem bättre, som jag var inne på innan, genom information och kommunikation och sådär. Alltså alla de delarna är ju super viktiga, och där de vittnar oftast om att de inte blivit sedda liksom, men att de inte heller, det tar längre tid att någonstans landa i att det de har varit med om och som de har blivit behandlade inte är okej. Okay.
Mm.
Och det ser vi ju generellt liksom med personer som har blivit så illa behandlade.
Ja, men precis. En annan sida av myntet är ju de ensamstående mammorna.
Mm.
Och jag tänkte på det för att jag tror att jag hörde, jag vet inte om det här stämmer, men att det finns en övervikt av de som är med i gäng, som, eller med gängkriminalitet, som har växt upp med en ensamstående mamma, eller i alla fall en frånvarande pappa.
Mm.
Men det är såklart också att det vet vi ju, att det är större fattigdomsrisk med en ensamstående förälder, och framförallt då en mamma, för kvinnor tjänar mindre. Hur ser du på det här, och vad borde man göra för att stötta de här mammorna? Finns det en viktig nyckel här för att kanske komma åt?
Ja, men det är en jätteviktig nyckel. Det är viktigt att vi stöttar mammorna i att komma in i jobb om de inte har jobb. Det är viktigt att det finns någon typ av stabilitet, alltså att det inte är så sårbart att säga att man måste ta hand om sitt barn och vabba, och då har man inte jobbet kvar om man jobbar på timmar till exempel. Den typen av sårbarhet. Det finns ju också, man brukar säga att en av de största skyddsfaktorerna är att ha en närvarande förälder. Och en närvarande förälder betyder ju inte bara en förälder som är på plats, utan det handlar ju också om en förälder som mår psykiskt okej. Okay? Mm. Alltså att de är på plats på det viset. Och sen vet vi att om man är ensamstående så kanske man måste jobba dubbla skift eller obekväma tider eller sådär. Då kanske man inte är närvarande när barnet kommer hem från skolan och sådär. Mm. Och då är ju en viktig insats är ju att till exempel ha gratis fritidsklubbar eller fritidsaktiviteter efter skolan, så att man går direkt från skolan till någonting och att inte gå hem till tomt hem.
Mm.
Vi vet också att många tjejer i våra mer socialt utsatta områden inte deltar lika mycket i idrott och i den typen av efterskolanaktiviteter. Och där skulle vi behöva, liksom, och vi vet samtidigt att den typen av aktiviteter, alltså att vara i ett sammanhang, att vara i, liksom, träffa andra unga men också andra viktiga vuxna, är extremt förebyggande.
Mm.
Så det är ju att hur jobbar vi med det för att se till att de kan vara kvar och få det stödet. Sen vet vi också att man pratar om att vårt samhälle är liksom uppbyggt för nästan en medelklassförälders liksom förutsättningar och förmågor. Där det finns kanske två föräldrar, och så fort det inte är, så alla som inte är på den, alltså som har de förutsättningarna, halkar liksom per automatik efter och har en svårighet att liksom kunna komma på de där föräldramötena eller följa med i föreningslivet i Sverige som ändå kräver en viss aktivitet från föräldern ofta. Och så vidare och så vidare. Så att man konstant känner att man liksom springer längst bak och försöker hinna med. Och skapar en känsla av att vi inte är, att det är inte ett jämlikt samhälle liksom. Mm. Och att där får vi höra från barnen att de, ja, men att det har varit tufft för att de har sett att föräldrarna inte haft den förmågan och inte kanske förstått språket, och där det blir den här omvända pyramiden att de behöver liksom förklara samhället istället. Det är problematiskt, men också då att man inte har, när man inte haft tillräckligt med resurser för att få bli kvar i aktiviteter, hur det har gjort att man liksom, ja, men att det är klart att det blir en riskfaktor. Mm. Och att jag hade en gång ett besök med en tjej hos en politiker där den argumenterade för att liksom, det här kan inte vara ett problem för att man bor i ett område, för varför är inte tjejerna med oss och säljer knark? Och hon bara, säljer knark eller säljer andra saker? Wow. För att det finns ju också den delen. Så att det är att igen att titta på vad är det för olika skyddsfaktorer vi har. Och som sagt, att det finns en närvaro av föräldrar, att det finns en jämlik skola, att man har möjlighet att klara skolan på samma villkor, det vill säga inte skicka hem läxor. Mm. Och om det finns läxor så kanske se till att det finns möjlighet att göra dem på skolan med stöd i skolan, att man stöttar föräldrarna i både föräldrarollen om man behöver det, men också att guida i vart får man hjälp, hur får man hjälp i ett svenskt samhälle. Och det är inte, det handlar inte om att om man är svensk eller inte. Det är svårt per definition. Oavsett hur bra vi kan vårt samhälle eller inte. Vems uppdrag är det? Förhoppningsvis nu så är det lättare med den nya socialtjänstlagen. Det tror jag verkligen kommer förbättra saker. Men det har varit otroligt svårt att få rätt stöd och hjälp. Eller begära rätt stöd och hjälp till och med i vissa fall.
Ja.
Och sen då i nästa fas att bli kvar i en aktivitet och få vara kvar i ett sammanhang har för många varit det som de kan säga var anledningen till att de inte är kriminella.
Ja.
Och likaså på andra sidan, många som har fallit i som kan säga att när jag inte hade råd, när vi inte hade råd längre eller när jag inte kunde åka med och så vidare, det var då den här andra gruppen fanns liksom. Ja. Så att det finns ju så här saker man kan peka på, förutom då den väldigt obvious som också är extremt. Och det handlar ju om när barn sitter på institution och kommer ut från den placeringen eller från den insatsen, så har vi extremt dåliga, om inga, strukturer och system för att fånga upp dem.
Mm.
Och då återfaller man. Man återfaller från LVU, man återfaller från LSU och man återfaller från kriminalvården. Så att där är ju ett systemglapp som skriker. Så det skriker om det. Mm. Och där vi behöver se, hur gör vi då? För att titta och titta på när 9 av 10 återfaller är ju helt galet.
Är det 9 av 10? Så?
Ja.
Det är helt, och tänker på också de här 93% som du nämnde. Det finns ju ett rejält underlag för den som skulle vilja titta på vad kan vi fokusera på för att försöka förebygga, såklart.
Absolut, och det är inte bara specialisering. Vi vet vad vi behöver göra.
Ja, just det.
Men vi gör inte det.
Men då tänkte jag att du får berätta, för att vi, som sagt, vi behöver jobba förebyggande. Mm. Nu har den här regeringen, de har mycket varit aktiva att höja straff och så vidare. Mm. Men vilka är då de viktigaste förebyggande insatserna på politisk nivå kanske?
Mm. Framförallt. Alltså jag tänker så här, om vi bara tittar på de här 93% då, så är det ju att om man tänker på när vi finner dem i nästa gång vi träffar dem liksom, och de är på en SIS eller kriminalvård som nu ska bli, då kommer de kosta oss minst 7000 per dag.
Per dag, ja.
Mm. Men kanske upp till 10-12000 också. Mm. Så kostar väldigt mycket pengar. Och då kan man ju önska att de där pengarna hade lagts tidigare.
Mm.
För jag tror faktiskt att när vi visste de här 93% så har det varit att men det finns inte pengar eller resurser i skolan eller det finns inte i socialtjänsten. Det är alltid en resursbrist på den sidan av det förebyggande främjande delen som är som ursäktas på olika sätt, men den kommer ju kosta i slutändan fast på fel ända. Så det är liksom ett systemfel i det där vi liksom sen får betala enorma siffror, men det finns så mycket, så många som har blivit skadade på vägen. Så där är en sak. Men sen är det ju, som jag varit inne på, så här, när ett, till exempel ett barn idag som kommer att sitta på i fängelse. Och då är det då, det är ju redan beslutat från 15, 16, 17 ska du sitta i fängelse. Okej. Och då ska det vara ungdomsbarnfängelse. Men när de blir 18, då kommer de ju gå över till vuxen. Och det är en helt annan, alltså det är ju en jätteannorlunda situation än det de kommer vara innan. Det oroar mig jättemycket. Men om man tittar då, när de idag sitter på SIS, vilket de flesta kommer, vi kommer ju ha SIS och kriminalvården parallellt nu i 5 år framöver. Då har de ju kommit ut från SIS och ut i ingenting. Alltså de har varit över 18. Nu, de kommer in som barn, kommer ut som vuxna. Som vuxna så har de ingen hjälp, ingenting. Utan de måste i så fall aktivt själva kontakta socialtjänsten. Men de kommer ut med prick i register. Så en sak som vi skulle behöva göra är, hur får vi in unga som nu har prick i register på arbetsmarknaden? Men i en arbetsmarknad som mer och mer tar belastningsregister och stänger dörren. Det här kommer vara ett problem. För vi har inte bara fler lagar, vi har ju längre straff. Vilket vi kommer få en mycket större population av unga som kommer ha en belastningsregister.
Så även om du är barn när du utför ett brott så finns det ändå en prick i register som du lever med.
Så är det. Så att du har, beroende på vad du har gjort, så är det ju längre eller kortare tid, men du kommer ha en belastningsregister. Och då, vi får ju samtal från jätteledsna föräldrar som säger att sitt barn gjorde någonting när de gick i början av gymnasiet. Och nu så ska de gå ut gymnasiet och kan inte få jobb, för att så fort de kollar belastningsregistret så stängs den där. Så nu, Fryshuset tittar ju på nu, hur kan vi stötta eller möjliggöra för arbetsgivare att lättare kunna ge jobb till just unga som har prick i belastningsregister. Hur kan vi rusta dem för att ta emot den målgruppen? För att annars kommer vi stänga dörrar, vad händer då? Så det är en jätteviktig del. Och det här behöver det näringslivet, det arbetsgivare. Och just nu faktiskt så det finns möjlighet att gå med om man vill det. Och just nu så är erbjudande en utbildning helt enkelt.
Okej, till arbetsgivaren då?
Ja, precis. Så det är en sak. Det andra är ju såklart i arbete. Hur gör vi? Alltså generellt för unga så har vi väldigt hög arbetslöshet. Så det behöver vi också se hur löser. För det, man kan ju tänka, ja men de här, bla bla. Men det skapar ringar på vattnet att unga vet att det är svårt att få jobb. Om då de som det går bra för har gjort allting rätt, om de har svårt för jobb, så skapar det ju hopplöshet längre liksom, för alla unga, speciellt de som då har det svårare och ser att jag har inget annat val. För det är någonting som vi möter väldigt tidigt, barn som har tagit ett felaktigt beslut och ser det som att det beslutet kommer vara avgörande, det finns ingen väg tillbaka nu. Så det behöver vi göra, skapa hopp. Och hur skapar vi då hopp? Då är det ju också, igen, att säga, visa. Och inte bara säga, visa att vi kan göra skillnad. Och här brukar jag prata just om alla vi vuxna känner säkert eller har sett någon som verkar ha det svårt eller där det inte, där vi säkert skulle kunna göra någonting. Men vi vet inte riktigt var eller vi vågar inte fråga. Och då är min uppmaning, fråga. Och också kanske lista ut det lite själv. Alltså så här, det finns forskning som visar att barn som man har kunnat liksom, man följde 20-tal barn sig och såg att de liksom, alla de här hade alla riskfaktorer och det skulle gå illa för dem. Man följde dem hela livet och såg då att hälften gick det dåligt för. Men andra hälften gick det inte så dåligt för. Utan det gick bra. Vad hände? Varför gick det bättre för de här? Och vad man kunde se då var Skillnaden var att det var en person som hade gått in och gjort skillnad. Och skillnaden var att de hade frågat och agerat. Mm. Att de hade skjutsat dem till de där träningarna så de kunde vara kvar i fotbollen eller dansen eller vad det nu kan vara. Att de hade hjälpt dem kanske med läxorna. Att de hade knackat på morgonen för att mamman kanske jobbade på natten, kunde inte väcka dem, och för att de kom till skolan. Att de hade överhuvudtaget varit en vuxen som hade funnits till hand. Mm. Som kanske gav det där första jobbet för att de inte hade nätverk, men den här personen hade. Och gav istället för till grannen till den här killen. Den typen av mindre kärleksaktioner gjorde hela skillnaden. Mm. Till vilken väg det här barnet sen tog. Och det säger oss också att det behöver inte vara så komplicerat. Det kan vara att du tar med den där extra vanten, att du faktiskt istället för barnet varje gång måste fråga, kan du skjutsa mig? Att du såklart alltid säger, jag har skjuts till dig.
Ja.
Den skillnaden, att inte behöva känna att man ber eller att man alltid liksom ligger lite efter, är så viktig.
Mm. Ja, precis. Var en vuxen som sträcker ut en hand och finns kvar.
Ja, men verkligen. Och som finns kvar. För det är också en sak som jag, framförallt när jag var i USA, fick lära mig. Att jag fanns kvar i 3 år var för dem helt magiskt. Och liksom betydde otroligt mycket för dem. För att så många i deras liv kom och gick och var flyktiga och fanns inte kvar. Speciellt när det skrevs liksom om dem på ett dåligt sätt och där de demoniserades och där de liksom kände sig utpekade, att då man fanns kvar oavsett var jättebetydelsefullt. Och så hur man bemöter att man finns kvar, att man försöker stötta och hjälpa, det är det lilla. Sen är ju hela politiken, och där handlar det ju om att istället för att jobba med symptomen, låt oss börja jobba med grundorsakerna. Mm. Och låt oss göra en plan som håller 15-20 år framåt för att det här inte ska få vara. Liksom, vi måste ju finnas där för barnen. Mm. Det måste ju vara att vi skapar strukturer som gynnar barnen och sen ger hopp och inte tvärtom.
Mm. En sista fråga som jag tänkte ställa med dig. Det är ju val i höst. Har du någon enskild sån fråga som du hoppas kommer lyftas i valet?
Åh, gud. Alltså, en av de mest förebyggande och som vi, så här, skyddsfaktorerna vi kan ge barn är en skolgång.
Mm.
Så att resurser till skolan, så att alla barn kan klara skolan, är något av det bästa vi kan göra.
Mm.
Och sätta inte barn i fängelse.
Nej, men precis. Ja, men stort tack Camilla Salazar, kriminolog och senior specialist på Fryshuset, för din tid här på Jämställdhetspodden. Stort tack för idag. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi kommer tillbaka om 2 veckor igen med ett nytt avsnitt. Glöm inte att följa oss. Ni får jättegärna ge betyg också i er poddspelare. Och jättegärna också sprida såklart till era vänner och bekanta att de får lyssna på Jämställdhetspodden. Tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.